Sveriges Radio.
Verkligheten.
Det var bara klart för mig att det finns ingen framtid. Vad ger det att existera nu? Vad ger det att jag försöker ens? Det är bara ett lidande jag drar ut på.
Mila mår allt sämre och kan inte se någon ljusning när hon blir erbjuden en ny behandling. Hon ska få en variant av drogen ketamin. Noggrant övervakad på ett sjukhus ska hon vara med om kanske sitt livs mest omvälvande upplevelse. Kommer det här kunna ge Mila ett nytt liv?
Jag vet inte vars jag är. Jag har ett huvud som svävar runt. Alltså jag suckar nu för att jag var ju noll beredd på vad den här medicinen skulle göra. Det är ju ett sätt för mig att visa att jag vill leva, att jag vill finnas kvar.
Jag heter Shang Imam och du lyssnar på Verkligheten i P3. Det här är Milas historia.
Jag kände då att jag behövde göra någonting åt min existens. Och jag kände att jag inte ville egentligen. Jag hade ju vårdkontakt. De kan inte göra mer än vad de redan gör för mig.
Det är inget särskilt med just den här dagen som gör att den skiljer sig från andra dagar. Förutom att Mila har bestämt sig.
Det var för sent. Nu har jag försökt så många gånger. Jag har varit inom vården, in och ut, mediciner hit och dit. Och nu går det inte att göra något mer. Jag var helt ohjälpbar. Jag kände mig bortom all räddning. Det här är ingen depression längre. Det här är jag. Det här är min personlighet. Det är ingen depression. Det går inte att bota en personlighet. Att jag är oduglig, det är ju liksom, det är inpräntat i mitt DNA. Och det kommer inte gå att bota. Immun.
Livet som hon känner det har präglats av mörker, depressioner. Mila är i 30-årsåldern, har man och barn. Men nu går det inte längre.
Det kommer inte gå att komma ur det här.
Vad händer nu då?
Jag satt i soffan. Det var bara en dag jag var ensam. Hemma. Satt i soffan och så kände jag bara nu.
Men vad är det egentligen som har lett Mila till den här isande känslan av ensamhet? Hon har levt med återkommande depressioner i hela sitt liv. Olika typer av antidepressiva preparat har avlöst varandra så till den grad att hon säger att hon är immun. Hon har varit inlagd inom psykiatrin och genomgått elchocksbehandlingar. I perioder kommer ljuset tillbaka. Då når hon livet igen. Hon läser på universitet, börjar arbeta, blir kär, får barn. Men depressionerna fortsätter att komma tillbaka. Och med ännu större kraft än tidigare. Så till den där vårdagen. När hon sitter i soffan. Och det är inte mörkt i sinnet längre. Mila beskriver något annat.
Jag känner lite lycka. Det var skönt att jag... Nu känner jag att jag vill göra det här. Det var inget velande, det var inget utan... Jag fann lite frid i att jag skulle göra det här nu.
I övertygelsen om att hon ska avsluta sitt liv har hon lyckats stänga ute precis allt.
Jag begrep det. Jag trodde jag var helt ensam för att den här känslan som kom över mig, det blockerade ut allt. Jag var i en... Det var, hur ska man säga, det var som att det var liksom som en jurisk känsla på något sätt. Det var så här, jag fick ett beslut och liksom samma sak som att när man är hungrig så äter man eller när man är törstig så dricker man. Så var det så här, jag vill inte leva, så nu gör jag någonting åt saken. Så jag hade blockerat ut allt. Men min bebis var ju hemma och han låg och sov. Men sen började bebisen gråta. Och då var det som att jag stördes ur den här... Jag vaknade till. Och det enda jag kunde tänka var att det sista jag kommer höra nu, det är att mitt barn gråter. Och det blev så tydligt att det här ljudet är inte det sista ljudet jag vill höra.
Går du eller springer du?
Jag springer, tar honom, tröstar honom. Får han att somna om. Så jag lägger honom i vagnen i hallen. Och nu skäms jag ju som ett djur. Alltså jag hade svansen mellan benen och jag... Men det var så mycket skam och skuld över vad jag hade gjort och vad jag höll på att utsätta mitt barn för.
Det blir alltså bebisens skrik som får Mila att avbryta självmordsförsöket. Kvar blir skammen, hennes skuld inför det hon var nära på att göra. Inte långt senare kommer hennes man hem från jobbet. Hon försöker till en början att inte säga något, men sen måste hon berätta.
Jag säger kort och gott att jag försökte hänga mig. Jag hörde bebisen. Jag avbröt och jag vet inte vad jag ska göra nu, för att jag mår inte bra. Jag mår inte bra alls.
Mila får träffa sin läkare. Tung av skam och skuld och utan hopp i sikte sätter hon sig mitt emot henne. Hon lyssnar på vad läkaren säger, men i Milas huvud rusar tankarna.
Varför tar jag upp din tid? Det finns andra patienter som skulle kunna sitta här istället, för att det kommer inte funka. Jag kommer få den här behandlingen, så kommer det vara samma sak. Det kommer gå några veckor, det kommer vara utvärdering, så kommer jag sitta här och inte må bra. Det kommer ändå bara sluta i att jag tar mitt liv. Och hon började prata om medicin och jag sa nej, jag vill bara, jag är bortom räddning, vi kan inte göra någonting åt det här.
Du säger det.
Jag säger det. Hon sa nej, det finns fler behandlingar och det finns en behandling som heter Spravato.
Det är ett nytt läkemedel som läkaren föreslår åt Mila. Men hur många nya preparat har hon inte redan gått igenom? Trots alla sina invändningar i huvudet så vill hon ändå ta emot läkarens erbjudande. Spravato, säger läkaren. Mila har ingen aning om vad det innebär. Hon får inte så mycket till information om vad det är för slags medicin, men det är nässpray. Inget av det hon får höra kommer att kunna förbereda henne för vad som komma skall.
Och jag tittade på henne och bara, ja, jag kan väl testa. Men i mitt bakhuvud var det så här, jag funkar inte det här, så finns det ingen mening att fortsätta. Men då förklarade hon att det här var en behandling som gick ut på att man fick nässpray 2 gånger i veckan på plats. Så jag gick inte och läste på om det här, jag visste ju, ja, nässpray tänkte jag. Ja, hon hade också sagt att det hade använts förut till inom narkos. Hon bara, jag kan inte direkt skriva ut det här. Det måste vara ett godkännande. Och jag tänkte så här, oj, typ, det här har jag inte hört förut.
För preparatet är relativt nytt och dyrt. Man måste få ett godkännande från statens medicinsk-etiska råd. Mila måste alltså med sitt mående kvala för att få den här behandlingen, som inte är något piller utan alltså en nässpray. Läkaren berättar ju också att det används vid nedsövning. Vid det här laget är Mila van vid nya preparat och har sedan länge bestämt sig för att inte läsa på mer än nödvändigt.
Alltså jag har nog gått igenom de flesta såna här SSRI, SNRI, MAO. Jag fick pröva något som heter MAO, hämmare.
Vis av erfarenhet så vet hon att studerandet av eventuella biverkningar i sig kan skrämma henne ännu mer. Hon tar hellre medicinen och avvaktar för att se vad som händer. Läkarens hoppfullhet inför ännu en ny behandling, det är något som Mila inte alls kan dela.
Det var ju det jag tänkte så här, hur kan hon tro att det finns hopp?
Hon har nyligen avbrutit ett självmordsförsök som möjligtvis leder henne ännu djupare ner i smärtan och mörkret, till den punkt där smärtan, rädslan och oron istället ersätts av något som upplevs som ännu mer skrämmande, berättar Mila.
Jag började bli apatisk igen. Jag hade ingen. Innan kunde jag ha så här avgrundsångest, ångesttillfällen då min själ bara skrek inåt. Och jag hörde det hela tiden, men ingen annan kunde höra det. Men det där skriket kvävdes till slut av min depression. Och det var jätteläskigt. Jag hade liksom, alltså jag var så nere att jag inte ens hade ångest. Jag hade gett upp. Så att varför ska man ens ha ångest?
Det går en tid. Och det kommer ett besked.
Ja, men det har blivit godkänt och du ska börja, den är beställd och du ska börja, ja, men jag tror till och med det var samma vecka. Alltså jag suckar nu för att jag var ju noll beredd på vad den här medicinen skulle göra.
Mila är nu godkänd och klar för behandling med det här nya antidepressiva preparatet. Den verksamma substansen heter S-ketamin, en variant av den dissociativa drogen ketamin. Ketamin används av veterinärer för att bedöva hästar och andra djur, men också vid narkos av människor. De dissociativa egenskaperna ger känslan av att inte riktigt sitta ihop med verkligheten eller sin kropp. Det kan även finnas inslag av hallucinationer, och på grund av det har det också blivit en partydrog. Och så nu, sedan en tid tillbaka, erbjuds varianten S-ketamin som ett antidepressivt läkemedel. Men inget av det här har Mila en aning om när hon packar väskan för att bege sig till sin första behandling. För att få den här behandlingen finns det krav på depressionens svårighetsgrad, hur länge tillståndet hållit i sig, och patienten ska ha prövat minst 4 olika behandlingsalternativ utan något resultat. Framme vid sjukhuset. Hon åker in på tom mage. Man ska ha fastat innan behandlingen. Hon som inte läst på har ju inga förväntningar på det som hon strax ska få uppleva. Nämligen att hela hennes värld snart kommer att vändas upp och ner. Mila spelar in sig själv under behandlingen. Sjuksköterskan tar emot henne. Blodtrycket ska tas. Sen ligger hon på britsen i rummet. Så får hon den första nässpraysduschen. Fem minuter ska det gå mellan de tre spruten. Så börjar något att hända.
Och herrjävlar. Alltså jag hade ingen aning. Jag... har du sett filmer när folk blir höga och de ser färger, de ser ljuden blir annorlunda? Jag tappade... Jag hade ingen känsla för rummet. Jag visste inte att jag var i ett rum. Jag hade ingen kropp.
Med en kropp som hon upplever sitter isär ligger nu Mila på sjukhusbritsen.
Jag vet inte vars jag är. Jag har ingen kropp. Jag har ett huvud som svävar runt. Det svävar runt. Jag tas in i olika rum, i olika vrår. Det ser ut som allt, men samtidigt som ingenting.
Ruset slår, och det märks först fysiskt, men snart kommer något annat. Hon beskriver det som att hon förs in i olika vrår. Hjärnan mjukas upp och gamla minnen, saker hon egentligen inte minns utan förträngt, får form. Hon blir livrädd.
Jag är ju inte beredd på det här alls. Jag kan inte styra det här. Jag vet inte vad som sker i min kropp.
Mila börjar prata högt, berättar allt hon ser i sitt inre. Händelser från när hon var liten, och precis som då så gör hon något hon brukade göra när hon blev rädd som barn.
Agare, bagare, kopparslagare.
Hon börjar rabbla ramsor ur barnböcker på rim.
Snällt är det inte att slå en svagare. Agan skriver så gräsligt. Brevet han skrivit är inte läsligt. Bagan slog stopp. Kopparslagan slog sönder sin kopp. Snällt är det inte att slå en svagare. Gräslök skrev. Så jag började ju rabbla upp alla de där ramsorna för att hålla tillbaka mig själv i mitt huvud, för att jag höll ju på att flyta ut.
I 3 timmar ska hon ligga där. Sen är det över. Ruset har lagt sig, men kvar i Mila är precis allt hon just har sett och upplevt.
Jag började komma tillbaka och sen fick jag ju panik. Jag fick ångestpåslag. Jag visste inte vad jag hade varit med om. Jag skulle nu gå hem och ha allt det här som jag hade fått upp. Alla minnen, alla trauman som hade flytit upp. Det här skulle jag ju nu hantera. Det skulle jag ju nu hem med. Och samtidigt så kände jag vill inte göra det här igen. Jag vill inte göra behandlingen, för att jag kan inte gå igenom det här varje gång.
Men hon kommer gå dit igen. Varje gång fortsätter den utomkroppsliga upplevelsen. Färgerna hon ser framför sig och gamla minnen som kommer tillbaka. Men det blir mindre intensivt. Och redan efter några behandlingar märker hon att något är förändrat.
Jag tror till 4:e behandlingen så började jag kunna styra medicinen. Innan hade den ju bara tagit upp hela hjärnan. Den hade ju fått upp saker som jag inte ville. Men vid 4:e behandlingen så kunde jag styra den lite grann. Ville den in i något rum som jag inte ville, så kunde jag liksom... jag kunde putta den lite grann så att den inte får dit. Då var upplevelsen bättre. Under behandlingen blev jag lugn. Det var fortfarande så att jag tappade lite känslan för rummet och lite känslan av min kropp. Men jag blev mjuk i hjärnan. Alla de här, den här inre rösten av hat blev lite tystare.
Hon märker en skillnad på sig själv, och det gör även hennes omgivning. Från att vara belägrad av ångest för att sen nå en fullständig likgiltighet, så liksom reser hon på sig.
Och ja, jag kände att jag började få energi efter de här behandlingarna. Att efter en behandlingsdag så kunde jag ta tag i saker. Jag kunde ta mig upp ur sängen, jag kunde ringa samtal. Jag kunde åka till stan och kanske göra något ärende. Alltså det blev en sån hel om, alltså så här att jag gick från att jag ska dö till oj, mitt barn behöver skor. Jag ska gå och köpa skor. De på psykiatrin, mina närmaste kontakter, sa oj, du ser så pigg ut, du ser så fräsch ut. Min make märkte ju att... Men han såg ju en positiv förändring. Jag var gladare. Jag kunde prata om framtiden.
Efter 4:e behandlingen.
Och då hade... Första behandlingstillfället skulle vara 8 behandlingar. Så det blev lite... För varje behandling var det bättre och bättre. Och efter de där 8 gångerna så... Jag fick underhållsbehandling då. 1 dos i veckan i 4 veckor. Ja, det är lite där jag är nu. Jag har 2 behandlingar kvar.
Behandlingen med esketamin började som en skräckartad upplevelse och slutar i att Mila bestämmer sig för att köpa ett par skor till sitt barn. Hon som tidigare inte hade en aning om vad det var hon skulle få i sig eller hur hon skulle reagera på behandlingen vet mer nu. Hon som trodde att hon var immun hade fel. Men nu vet hon också att det hon fick är en hallucinogen substans.
Ärligt talat så mådde jag faktiskt lite skit när jag fick reda på det. För jag tänkte så här, måste jag drogas för att känna livsgnista? Det var lite jobbigt. De som är närmast mig har ju inte jag riktigt sagt vad det innebär mer än att det här är det som sker, att jag åker in 2 gånger i veckan eller 1 gång i veckan och det gör att jag mår bättre.
Under esketaminruset har händelser från barndomen kommit upp. Minnen som hon inte ens kan säga att hon har haft eftersom hon förträngt dem. Och tidigare har hon aldrig haft en tanke att prata om det eller försöka reda ut något. Den dörren var stängd fram tills nu. För nu vill hon glänta på den. Hon vill ha hjälp med det här.
En depression kan ju absolut bli hjälpt av medicinering. Men det är ju väldigt mycket underliggande. Så jag kan ju medicinera. Men det kan ju aldrig medicinera bort trauman som har skett. Men det har ju kommit upp så mycket nya saker. Som inte går att prata om. De här har jag inte pratat om. Till någon alls. Och jag förstår att jag behöver professionell hjälp att hantera det som har skett för att ge mig själv en chans att lyckas. Att ge mig själv en chans att få bli frisk. Det är ju bara en tickande bomb till nästa gång jag hamnar här igen.
Hade det här varit tänkbart för dig innan, att liksom gräva i de här gamla minnena?
Nej, absolut. Nej, det hade aldrig. Jag såg ju ingen mening med att ens gräva i de här minnena. Det var ju sjätte, och den enda utväg som finns är ju nedför stupet. Det var ju liksom det enda.
Så var ju det här ett uttryck för att du vill gå dit? Kanske platsen du är mest rädd för, låter det som.
Det är ju ett sätt för mig att visa att jag vill leva, att jag vill finnas kvar. Att det kanske faktiskt är en sjukdom som handlar om allt jag blivit utsatt för. Och att på något sätt ta bort ansvaret från mig, att det kanske inte är jag som är värdelös. Däremot så har jag blivit utsatt för saker som kan förklara till varför jag har känt mig så dålig och oduglig.
Men det hade inte hänt innan?
Nej, det hade det inte. Utan det är ju behandlingen som har lyft upp såna här saker. Den har ju mjukat upp min hjärna. Den är inte lika låst. Och jag har dessutom börjat gå till en psykolog och ska börja traumabehandling. Förut, alltså jag kan fortfarande absolut känna att jag är dålig, det är inte det. Men jag är inte låst vid den tanken. Jag är mer öppen till att det inte sitter i min personlighet. Det här är ju faktiskt, det är en sjukdom. Och det är ju det den här nässpraysbehandlingen har gett mig. Den har mjukat upp min själ. Så det var ju att det fanns en framtid var ju inte något. Det var ju inget jag skulle våga tro på. Det handlade inte om att jag skulle våga tro på det. Det var bara klart för mig att det finns ingen framtid. Vad ger det att existera nu? Vad ger att jag försöker ens om, om det ändå kommer ta slut. Liksom att det är bara ett lidande jag drar ut på. Och nu får jag äntligen en rättvis chans att ta itu med spöken som jag aldrig har vågat möta förut. Det har ju tänts ett litet ljus i att det finns en tid framför mig som kommer vara värt att leva för.
Mila ska börja gräva i sitt förflutna. Nu får hon också uppleva det som alltid har varit hennes största barndomsdröm. Det hon kallar för Svenssonlivet.
När jag var liten drömde jag om Svenssonlivet. Det är helt sant. Jag var så himla mycket när jag var ung och barn. Det hände saker hela tiden.
För det Mila vill känna mest av allt är just känslan av att varje dag är den andra lik.
Det är frukost, påklädning, tandborstning, iväg till förskola, skola. Och sen är det liksom Svenssonlivet. Ja, man går på jobbet, hamsterhjulet rullar framåt och sen kommer man hem och det är aktiviteter, middag. Men sen bara hamsterhjulet, det är liksom något fint med det. Att det är samma sak varje dag. Liksom. Det behöver inte vara så mycket oväntat som sker utan man lever i dagen. Det är där jag kan andas.
Du har hört Verkligheten i P3 med mig, Chang Imam. Och det här var Milas berättelse. Och Mila heter egentligen något annat. Esketamin är narkotikaklassat. Det är godkänt som läkemedel i Sverige, men väldigt nytt som antidepressivt preparat. Vissa medicinska experter ifrågasätter hur bra det är som medicin. De menar att bevisgrunden är svag. Får man esketamin så sker det under övervakning av vården. Det är alltså inget man ska göra hemma eller på egen hand. Har du eller någon du känner självmordstankar? Det finns hjälp att få. På vår hemsida har vi samlat länkar. Sök bara på Verkligheten i P3. Producent var Jonathan Lockstal, tekniker Astrid Anka Krona.
En produktion av Filt för P3, Sveriges Radio.